mitt namn är Tova Strömberg, det är den 19 april och jag är tillbaka med ett nytt avsnitt av Expressen Fotboll. Alexander Isak är Arsenals prioriterade transfermål för sommaren. Men skulle kanske Viktor Gyökeres vara en bättre värvning? Det blir publikfiasko på Tele2 Arena när Hammarby tar emot BP i sin hemmapremiär. Dessutom har Jens Asko hållit brandtal och Blåvitt har nåtts av glädjebesked. Ja, det har ryktats att det finns ett intresse kring Alexander Isak ett bra tag nu. Och det här är då bland annat från klubbar som Arsenal, men även Tottenham som det har snackats främst om då. Men under torsdagen så kom det första, kanske lite mer trovärdiga uppgifterna från The Guardian om att han nu är ett prioriterat transfermål för just Arsenal då i sommar. Isak har ju gjort det väldigt bra den här säsongen för Newcastle och det går väl inte att säga mycket annat kanske. Men de ska ju alltså vara villiga att betala ungefär 1,2 miljarder för honom. Vilket skulle göra honom till den dyraste svenska spelaren någonsin. Therese Strömberg, vad tror du, om man tänker utifrån Arsenals perspektiv, är det som lockar mest med den här potentiella värvningen?
Jag skulle säga att dels så är den här säsongen som Alexander Isak har gjort, men också det som han har visat upp. Han har visat upp under en lång tid, även under tiden i Spanien, att det är en oerhört kompetent anfallare. Och Arsenal var ju intresserad av honom redan när han gick till Newcastle. Så pratades det ju om att Arsenal också var där och försökte hugga lite, men det blev Newcastle i slutändan. Så att det här intresset finns, det är ju ingenting nytt i sig. Och sen då med den säsongen han gör nu, att han är med bland de bästa i skytteligan trots att han har haft ett par skador och missat lite matcher, så är han ju, ja, men han gör väl mål var 150 minut eller något sånt där tror jag i Premier League, vilket ju är ett otroligt bra facit. Så att jag tror att det är därför Arsenals del, att jämför man Alexander Isak framförallt den här säsongen, men kanske skulle jag också vilja säga rent generellt, med de anfallsalternativen som Arsenal har idag och de spelarna som de snurrar runt på den centrala anfallspositionen, så är ju Alexander Isak bättre än alla dem.
Ja, du sa ju just det här med att det fanns ju ett intresse redan förut från Arsenals håll, men då blev det ju en flytt till Newcastle istället. Om vi tänker utifrån Isaks perspektiv då och inte klubbens, han gör ju som sagt väldigt bra just nu och det känns ju som att han på ett väldigt tydligt och bra sätt kommit in i laget och spelet och allt vad det har varit och hittat sin roll i klubben. Hade det varit ett rimligt drag för honom att ta klivet till Arsenal nu? Jag tänker eftersom att han kanske resonerade annorlunda senast.
Men jag tror att det finns två olika, precis som du säger, så tror jag att han trivs nog väldigt bra i Newcastle. Han gör det väldigt bra. Han är ju en av de bästa spelarna i truppen och en av förmodligen de första som Eddie Howe plita ner när han sätter sina startelvor. Så att han har ju en väldigt liksom tydlig position i Newcastle. Skulle han gå till Arsenal så går han ju till en, ja, men på många sätt större klubb får man ju ändå säga, och en klubb som även om Arsenal eller Newcastle ska säga är kanske Premier Leagues störst satsande klubb av en massa olika anledningar, så är ju Arsenal ändå längre fram i det de håller på med idag. Så att men samtidigt att flytta mellan två Premier League-klubbar i det här läget för Alexander Isak är ju inte samma sak som att flytta från Real Sociedad till en Premier League-klubb så att säga.
Ja, allt det här är ju fortfarande väldigt potentiellt ska ju sägas. Ingenting är ju klart, det är inte ett officiellt bud som har lagts, utan det är mest trovärdiga spekulationer får man väl kalla det. Vad tror du? Kommer liksom Arsenal lyckas få igenom den här affären?
Jag tror att Newcastle kommer göra allt för att kunna behålla honom, och jag har svårt att se att Alexander Isak själv skulle liksom trycka på för flytten till en annan klubb. Sen är det också intressant huruvida Arsenal har råd att lägga de här pengarna också, för att det gäller ju inte bara Newcastle att man måste ha balans i papperna, utan det måste ju Arsenal också ha. Men det som sägs angående Arsenals möjligheter att lägga pengar på spelare, de la väl runt 2 miljarder på spelare förra sommaren. Och det som sägs nu är att de ska ha utrymme för att kunna ha ungefär samma budget den här sommaren. Så det talar ju för att de faktiskt har den här miljarden, dryga miljarden att lägga på Alexander Isak. Men i Arsenals fall så finns det ju andra spelare också. Det finns ju till exempel en Victor Gyökeres för runt miljarden som de också är intresserade av och som också är på marknaden och som kanske är lättare att köpa av anledning just att ska Newcastle sälja en av ligans bästa anfallare så vill de ju inte göra det till en direkt konkurrent, vilket de ju ser Arsenal som. Så av den anledningen kanske skulle vara lättare för Arsenal, om de är villiga att lägga de här pengarna på en anfallare, att lägga dem på Victor Gyökeres.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
På söndag är det dags för Hammarbys damer att spela sin hemmapremiär. Det har ju blivit lite av en tradition att vissa av matcherna, däribland premiärerna då, spelas på Tele2 istället för på Kanalplan. De senaste åren har man ju lockat ungefär mellan 6 och 7 000 åskådare till just de här premiärmatcherna då. Men i år verkar det ju istället kunna bli ett totalt publikfiasko. Frida Olsson berättar lite mer om läget.
Jag tycker att det är bra att Hammarby fortsätter att satsa på sin produkt och tro på den till 100%. Man märkte ju förra året att man byggde ett väldigt stort intresse kring damlaget. Man tog med sig det in i cupsemifinalen nu. Och jag tycker att det är bra att man väljer att spela första matchen på Tele2. Det olyckliga i det här blir ju liksom att herrarna spelar samtidigt. Man spelar mot ett icke-publikstarkt lag i BP, vilket gör att de här 3,500 biljetterna som är sålda ett par dagar innan den här matchen får bara anses som ett fiasko. Och jag tror att det kommer vara en överhängande känsla när man kliver in på Tele2. Olyckliga blir ju självklart, och något som det har vi ju sett som sagt tidigare år, att det krockar ibland mellan herrarna och damerna när man har dubbelklubbar. Och det blir ju så nu när Hammarby spelar borta mot Häcken också i herrallsvenskan. Det är så otroligt tråkigt, och det pajar så mycket för så många damklubbar som är mycket beroende av sina fans också i intäktsmässigt. Jag hoppas att man kan se över det ytterligare en gång och få bort de här krockarna som ändå förstör både stämning och förstör möjligheten för fans att gå på båda matcherna.
I helgen är det ju som sagt både damallsvenska och allsvenska matcher som gäller. Redan imorgon spelar bland annat Blåvitt mot Norrköping. Två lag som haft det ganska tufft nu i början. Men värt att nämna är ju att Göteborg lyckades knipa 3 poäng senast mot Kalmar efter 0-1 på Guldfågeln Arena. Under torsdagens träning så var Hector Junelind på plats. Och efteråt så frågade han Blåvitts tränare Jens Asko om han kände att segern ändå hade gett laget någon form av arbetsro. Svaret gissningsvis ja, men nej. Det blev ett närmare 3 minuter långt brandtal tillbaka som svar istället. Hector, kan inte du berätta lite mer om vad det var som sades?
Ja, det var väl inte riktigt det svaret jag hade väntat mig på den frågan kanske. Jag hade väl trott att han skulle säga något om att det är lättare att gå till jobbet när man vinner fotbollsmatcher än när man förlorar dem. Men nej, kontentan av det han sa var väl att det är alltid en press om man jobbar eller spelar i IFK Göteborg, och att den måste man lära sig hantera, och man kan inte tro att det blir lugn och ro för att man vinner en fotbollsmatch. Och på samma sätt så kan man inte tappa riktningen om man förlorar en fotbollsmatch. Och han pratade en del om det här långsiktiga arbetet som klubben har inlett med tekniska direktören Ola Larsson i spetsen, och han tycker att det är ett fantastiskt fint arbete som har påbörjats här. Och han är övertygad om att det kommer bära frukt över tid och att det börjar se bra ut, eller se bättre och bättre ut redan. Men jag vidhåller nog ändå att det är klart att när man ska forma en ny spelidé som Blåvitt delvis gör i år. Man vill ju bli ett mer spelande lag än man var i fjol. Så är det ju lättare att göra det och att behålla det här tålamodet och lita på den så kallade processen om man har en seger än om man hade haft tre raka förluster nu efter tre omgångar. Trycket utifrån blir lite mindre och det är nog ändå lättare att för spelarna att tro på det som klubben har, den riktning som klubben har stakat ut. Och det är lättare att utveckla ett nytt spel när spelarna har självförtroende. Sen får vi väl se hur det går här framöver. Imorgon så väntar ju IFK Norrköping och det är klart att det är en tuff match det också. Men mot Kalmar senast så tycker jag Blåvitt vann väl förtjänt. Ja, det ska bli spännande att följa här framöver.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Det var ju dock inte bara brandtal som det bjöds på, utan positiva nyheter kring en efterlängtad comeback.
Ett positivt besked för alla Blåvitts supportrar var att den danska anfallaren Laurs Skellerup i veckan gjorde sin första fulla träning med laget sen skadan han ådrog sig här för ett tag sedan. På onsdagen var han med för fullt och körde med laget. På torsdagen tog han det lite lugnare, men det var helt enligt planen, berättade Jens Asko, tränaren, efteråt. Fredagsträningen får avgöra huruvida han kommer vara med eller inte i lördagsmatchen mot IFK Norrköping. Men oavsett vilket, att han nu närmar sig en comeback är ju klart ett jättevälkommet besked för IFK Göteborg som inte egentligen har någon renodlad nia i truppen mer än dansken.
Utöver Blåvitt Norrköping så kan vi ju se fram emot sex andra allsvenska matcher i helgen. Bland annat ett spännande derby mellan AIK och Djurgården på Friends Arena på söndagen. Och med det så tackar jag för mig för den här gången. Vi hörs när vi hörs och tills dess önskar jag er i vanlig ordning en fortsatt trevlig fredag.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.